Ja, det var jag. Ni hör mig. Mycket bra. Jag vill börja med att tacka för att jag har fått komma hit. Det var, kändes faktiskt väldigt trevligt, måste jag säga, att bara komma hit. Alltså jag fick ett väldigt varmt mottagande, så jag tycker att ni ska veta att det uppskattar jag väldigt mycket. Men jag tycker förstås också att det är väldigt roligt att ni vill veta mer om den förföljda kyrkan. Och att jag får komma hit idag och presentera Open Doors arbete. För hur ser egentligen livet ut för de förföljda kristna ute i världen? De som är kristna precis som vi. De här två personerna som ni ser på den här bilden, det är Jitendra Sal och hans pappa Krishna. Krishna är till vänster och Jitendra är till höger. Och de här båda männen, de bor i Indien och är kristna. Och jag tänkte berätta för er idag om hur de har utsatts och drabbats av förföljelse i sitt land. Hur de har blivit både misshandlade och fördrivna från sin by. Men jag tänkte också säga några ord om hur situationen är för andra kristna ute i världen. Jag tänkte göra det främst genom att berätta om någonting som heter World Watch List. Som är en lista över de platser i världen där de kristna förföljs allra mest, kan man säga, för sin tro. Och sen tänkte jag avsluta med att säga någonting om vad var och en av oss kan göra för de förföljda kristna ute i världen. Men först så tänkte jag säga några få ord om vem jag är. Jag heter Helena Wingbrandt då, och jag bor i Södertälje nu för tiden. Jag har inte bott där jättelänge, men jag bor där med min man. Och jag jobbar på Scania egentligen, brukar jag säga nu för tiden. Men just nu så är jag tjänstledig och läser arabiska på universitetet. Och det kanske inte har så mycket att göra med arbete med andra människor. Men en fråga som jag har brunnit väldigt mycket för i mitt liv, det är att andra människor ska få det bättre på olika sätt. Och jag har kanske de senaste 15 åren engagerat mig i olika organisationer. Mycket Amnesty International, som ni kanske känner till. Men för drygt 5 år sedan så kom jag i kontakt med Open Doors. Och i Open Doors då kunde jag ju förena det här med att jobba med, för andra människor, med min kristna tro. Och det var någonting som var väldigt värdefullt. Och det som jag gör nu för Open Doors, det är att jag översätter en del artiklar till månadstidningen. Och sen är jag ute så här och presenterar Open Doors arbete i olika församlingar i Sörmlandsregionen, kan man säga, och lite där bortom. Och Open Doors, det är alltså en organisation som jobbar för de förföljda kristna i världen. Jag tänkte börja med att säga några ord om vad menas egentligen med förföljelse, speciellt om man tittar i Bibeln då. Och varför är det viktigt egentligen? Jag tänkte vi skulle titta på några bibelcitat. Och till att börja med så är ju det här med förföljelse, det är ingenting nytt. I Nya testamentet är faktiskt helt fullt av berättelser om förföljelse. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det finns väldigt många bibelavsnitt som handlar om förföljelse. Ett exempel visar jag här. Det gäller Paulus. Och Paulus, det är ju en väldigt intressant person just vad det gäller förföljelse. Därför att han var ju först en förföljare. Men sen blev han kristen och sen blev han själv förföljd. Och ett exempel då på vad Paulus råkade ut för behandling, det har ni här. Och bibelavsnittet är från Apostlagärningarna kapitel 9. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom ut efter muren i en korg. Och det var då Paulus som behövde fly från sina förföljare genom att hissas ner i en korg. Och det här med förföljelse, det visas på ett liknande sätt genom hela apostlagärningarna, skulle jag vilja säga. Och det visar på ett väldigt tydligt sätt vilket hårt liv som de kristna levde på den tiden. Men det slutade inte alls i och med apostlagärningarna. Genom hela historien egentligen, ända sedan de första kristna och det som de första kristna råkade ut för, så har förföljelse funnits där. Och man kan faktiskt säga till och med att förföljelse är en del av det kristna livet. Det fanns ju till och med här i Sverige faktiskt, tills för inte allt för länge sedan, för mellan 150-200 år sedan, så fick man inte ens träffas och läsa Bibeln tillsammans, utan det var någonting som inte var tillåtet. Och Jesus, han säger själv att det är så det kristna livet är. För det är så att när vi blir kristna och när vi tar emot Jesus, så tillhör vi inte längre världen. Och det blir som en spänning, kan man säga, mellan världen och den som är kristen. Och jag tänkte läsa det här bibelordet också. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Och det är från Johannes evangeliet då, kapitel 15. Och det här visar då, det finns också andra avsnitt i Bibeln som handlar om att den här motsättningen, det kan till och med handla om familjemedlemmar och att det blir som konflikter mellan familjemedlemmar. Och det alla världen över drabbas egentligen av de här motsättningarna på något sätt. Men sen är det ju så förstås att en del människor drabbas mer än andra och hårdare än andra, kanske blir utsatta för våld och kan inte träffas på det här sättet som vi gör här idag överhuvudtaget. Men det tredje då som jag skulle vilja säga om förföljelse med koppling till Bibeln här, det är att även om det här då är en del av det kristna livet, så är det förstås jätteviktigt att arbeta emot de här angreppen, de här svåra angreppen som finns. Därför att det handlar egentligen inte om oss människor, utan det handlar om att det är en del av en andlig strid, en andlig kamp. Och att Jesus är den som angrips. Och det som är viktigt då är, just det, jag ska läsa upp det här då, bibelavsnittet också från apostlagärningarna. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och det är alltså Paulus när han får möta Jesus, och då säger Jesus att det är mig du förföljer. Och det som är viktigt då, det är att, jag säger att det är viktigt att kämpa emot, men också att det handlar inte om att kämpa emot med samma metoder. Det handlar inte om att slå tillbaka, att vara otrevlig tillbaka, utan det handlar om att kunna stå starka i vår kristna tro och att visa på Jesu kärlek i världen. En annan sak också, det var faktiskt vad körledaren här nämnde, som är väldigt viktig. Varför ska vi jobba för att de förföljda kristna ska få det bättre? Jo, det står så här i Bibeln då. Att om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Vi kristna, vi är alla ett i Kristus. Oavsett var vi bor och vad vi än råkar ut för. Och hur skulle vi egentligen kunna låta bli att jobba för att de här människorna ska få det bättre? Det vore nästan som att, om man tar den här liknelsen om Kristi kropp, så vore det nästan som att vi skulle ha ett skadat ben eller ett brutet ben eller någonting liknande och säga att ja, men vi har ju så många andra friska och bra och hela ben, så det skulle ju inte ha någon större betydelse. Jag tycker att det är någonting liknande egentligen, att vi har ett ansvar och vi har ett uppdrag som kristna egentligen att bry oss om de som förföljs. En sak som är viktig att tänka på också i det här, det är att förföljelsen, den kan ha väldigt många olika skepnader, eller de som förföljer kan ha många olika skepnader. Det kan handla om islamistisk extremism kanske. Det kan vara hinduistiska extremister. Men målet, det är målet som är det viktiga, att det är ett angrepp just mot Kristi kropp. Så det är inte så att att det handlar om att som jag sa tidigare, att slå tillbaka, utan att snarare att värna om de här kristna människorna och att få det att bli bättre för dem. Ja, jag tänkte berätta lite grann om just Open Doors. Och är det många, hur många är det av er som känner till Open Doors sedan tidigare? Oj, det var ju många faktiskt. Men det var ändå några som inte visste så mycket. Så jag kan säga några ord om vad Open Doors är för en organisation egentligen och vad Open Doors gör. Den här mannen, han är känd som Broder Andrew. Han kommer från Nederländerna och han är också känd som Guds smugglare. Han fick en kallelse från Gud 1955 om att börja smuggla biblar in i Östeuropa. Och det här var ju inte en enkel uppgift på den tiden faktiskt. Det var låst dit och han fick verkligen känna av det. Det var många låsta dörrar som fanns överallt. Han stötte på massor av problem när han ville göra det här. Men han fick också ett löfte från Gud, som ni ser här. Alltså det här bibelavsnittet, det blev väldigt tydligt för honom. Och det sa så här: se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Och det speciella med det här, det var att det visade sig när han jobbade med att smuggla biblar, att det var ju på det här sättet faktiskt. Att när han lämnade över allting till Gud, så öppnade Gud på ett väldigt osannolikt sätt dörrar för honom, så att han skulle kunna smuggla biblar in i Östeuropa helt enkelt. Och det här blev början på någonting stort. Han hade inte tänkt att det skulle bli det, men det blev början på Open Doors verksamhet. Och Open Doors finns nu i 60 länder och har över 1000 medarbetare. Det handlar inte så mycket om Östeuropa längre. Ni vet att det blev ju öppnare där. Men organisationen har jobbat väldigt mycket för Kina. Och det har blivit lite bättre där också. Men nu handlar det väldigt mycket med fokus på Mellanöstern. Men egentligen väldigt många... det finns en väldigt, väldigt stor del av länderna i världen som Open Doors jobbar med. Så det är inte begränsat till Mellanöstern. Vad gör då Open Doors? Målsättningen med Open Doors arbete, det är att stärka och utrusta den förföljda kyrkan. Det är att förbereda och rusta den hotade kyrkan. Och så är det att upplysa och mobilisera den fria kyrkan. Och den fria kyrkan, det är då vi, kan man säga. Och de arbetsmetoder som Open Doors använder för att stärka kyrkan som förföljs, det kan till exempel då vara bibelutdelning, en väldigt viktig del av det här fortfarande. Och också att träna ledare och utrusta människor för den förföljelse som de kan utsättas för. Men det handlar också om att skriva brev till exempel och att informera då. Till exempel som jag åker och informerar er. Och då ett av de verktyg som Open Doors använder och tar fram och som är absolut viktigast, det heter World Watch List. Och World Watch List, det är en lista på 50 länder i världen. De 50 länder där förföljelsen är som allvarligast för de kristna. Det är ett forskningsteam i Nederländerna som tar fram den här listan en gång om året. Och den är unik i sitt slag. Det finns inte någonting som är lika, någon rapport som är lika omfattande som den här om kristen förföljelse eller förföljelse av kristna då. Och jag har, ni kommer att få, jag har ett bokbord om ni inte har sett det redan, nere vid ingången här. Där det finns en beskrivning av de här 50 länderna. Det finns en folder som ni väldigt gärna får ta med er hem idag. Där ni kan läsa mer om de här olika länderna. Och hur situationen är där. Men jag tänkte jag skulle nämna några av länderna på listan. I stora drag kan man säga att läget ser ut så här. Nordkorea toppar listan för 16:e året i rad. Förföljelsen ökar och blir allt mer intensiv i världen om man ser det i ett större perspektiv då. Och sen är det faktiskt så också att islamistisk extremism är det som är drivkraften för förföljelsen i de allra flesta av länderna som är på listan. Jag tänkte visa en film. Och då får jag hjälp nerifrån här. Då måste jag byta den här kabeln. Men det är en film över de 5 länderna som är högst upp på World Watch List. Ska vi det?
De 5 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. Plats 5. Sudan. Regeringen står fast vid att Sudan ska vara ett helt islamiskt land och försöker tvinga bort alla kristna. I norra delen av landet har de fängslat pastorer och förstört kyrkor. I de södra delarna för regeringen krig mot icke-araber, till största delen de kristna. De har bombat kyrkor, skolor och sjukhus. Och även civila hem. Plats 4. Pakistan. Kristna i Pakistan utsätts för mycket våld och olika attacker. Hädelselagarna ger islamister möjlighet att sätta stor press på de kristna. Om en kristen blir anklagad att på något sätt ha hädat islam så är personens liv i stor fara. Om den personen inte blir dömd i rätten så kommer islamister att göra allt för att döda personen efter att den frigivits. Plats 3. Afghanistan. Alla afghanska kristna har en muslimsk bakgrund. Så snart det blir känt att en muslim har blivit kristen så kommer personen att möta motstånd från både familj och omgivning. Den som konverterar kommer att hotas till livet och ibland även att dödas av familjemedlemmar. Plats 2. Somalia, känt som Afrikas horn. Om en muslim blir kristen riskerar den personen att dödas av sin familj och av lokala klanledare. Militanta islamiska Al-Shabaab söker också aktivt efter kristna. Om de blir funna dödas de direkt. Plats 1. Nordkorea. Regimen anser att kristna är fiender till staten. Att äga en bibel sätter hela familjer i fara och tiotusentals kristna möter döden i fångläger. Samtidigt växer den underjordiska kyrkan och i hemlighet sprids budskapet i Nordkorea. Bakom siffrorna på World Watch List finns många berättelser om kristna som tvingas leva som gömda. Open Doors är en röst för dessa förföljda kristna och uppmanar till bön och stöd för dem. Besök vår hemsida www.open-doors.se och se hur du kan vara till stöd och hjälp.
Ja, det var de fem länder som är högst upp på World Watch List. Jag tänkte också berätta lite om ett annat land som befinner sig lite längre ner på listan, nämligen Indien, som är på plats 15. Och jag sa i början av den här presentationen att jag skulle berätta mer om de här båda männen, Jitendra Sal och hans pappa Krishna, och vad de har råkat ut för. Det var så att Jitendra, som är till höger på bilden då, han blev kristen när han var 15 år gammal och han är 22 år gammal idag. Han var sjuk och fick möta den helande guden och han lämnade sitt liv till Jesus. Och inom en inte allt för lång tid så följde hans föräldrar med i det här beslutet. De blev också kristna, de började gå till en kyrka. Men ganska snart så började de råka ut för en del svårigheter. I byn där de bodde så sa man att vi kommer att diskriminera er och vi kommer att förvisa er från vår by om ni inte avsäger er kristna tro. Men de bestämde sig för att hålla fast vid det de trodde på. Men det blev förvärrat ganska snart efter det igen då. Mamman blev, det var en hel familj då. Mamman blev trakasserad i affären. Och Jitendra själv, han blev mobbad i skolan. Och hans vän, hans bästa vän, ville inte vara kompis med honom längre. Men det som till slut gjorde situationen riktigt illa för de här personerna, det var att i byn så bestämde man sig för att man skulle gräva en som en avloppsledning utanför deras hus. Som jag förstod så skulle det gå vatten i den här från början, men byborna, de började slänga saker i det här. Det var som ett avloppsdike. De började slänga skräp och gödsel och det började lukta otroligt illa. Och då bestämde sig familjen för att så här kan vi ju inte ha det, utan vi måste polisanmäla det här som har hänt. Och när de polisanmälde så angreps de allvarligt. Det var en morgon när Krishna då, pappan, skulle gå på toaletten. Så var det några män som väntade på honom utanför huset och som misshandlade honom. Och när Jitendra då skulle gå dit för att hjälpa honom så blev han också misshandlad. Och de här angreppsmännen då, de slog honom med käppar och fick sitt ben brutet och han fick skador på huvudet. Och då bestämde de sig för att så här, nu kan vi inte bo kvar i den här byn längre. Så de flydde till en intilliggande by. Och där bor de än idag. Och Open Doors har kunnat hjälpa de här båda männen och hela familjen med ekonomisk stöd genom samarbetspartners i Indien då. Och också utbildning, för det finns utbildningsmaterial som heter Standing Strong Through the Storm som hjälper kristna att leva starka i sin tro fastän de drabbas på ett väldigt hårt sätt. Och det som Jitendra säger nu, det är att trots det här jobbiga som har hänt och det de har utsatts för så känner han sig ändå tacksam inför Gud. Och han ber för den här byn som de kommer ifrån och att de ska kunna, att de ska bli kristna där och verkligen kunna, att de ska kunna flytta tillbaka dit. Han tänker också på hur Jesus fick lida och ja, han känner en styrka i det. Men Gitandra och hans familj, det är inte de enda som råkar illa ut i Indien, tyvärr. Det är så att 2014 så kom ett parti till makten som heter BJP. Och det är ett parti som har en ganska stark hindu-nationalistisk agenda. De vill att landet ska bli hinduistiskt helt enkelt. Och det finns en person med kopplingar till regeringen som har sagt att 2021 så ska det inte finnas några kristna längre kvar i landet. Så det här har skapat stora motsättningar i landet och det har blivit allt sämre för kristna just i Indien de senaste åren. De utsätts för våld i större utsträckning. Det senaste halvåret så har det varit lika många polisanmälningar som under hela 2016. Så därför en väldigt viktig del också i Indien, det är att man har antagit lagar mot att konvertera. Och det är också någonting nytt sedan de här kom till makten, då, det här partiet BJP. Och Open Doors ser det här som väldigt viktigt. Så pass viktigt att i Open Doors Sverige så har vi startat en speciell kampanj just för Indien. Med extra insatser då riktade till Indien. Men det är, ja, det låter ju, det kan ju och det är ju förstås väldigt väldigt jobb, en väldigt jobbig situation för många kristna runt om i världen. Men det som också är viktigt att känna till, det är att det finns också ett väldigt stort hopp. Det finns väldigt mycket kraft, som du sa. Och jag tänkte ge ett exempel på det här. Det här är Edvard och Rana som är pastorer i Syrien faktiskt. Och det råder ju väldigt mycket konflikter i Syrien. Och de här två personerna, de känner sig ändå kallade att vara kvar i Syrien. Och jobba där som pastorer. Och de har märkt att det är speciellt fyra saker som har hänt i Syrien under den tiden som det har varit väldigt svårt där. Och det är dels att öppenheten för evangeliet har blivit större bland människor generellt i samhället. De kristna har också fått en fördjupad tro. Och det har blivit lättare för de kristna att gå från tro till handling. Och också att det har blivit som en större enhet mellan kyrkorna i landet. Så de upplever att mitt i allt det svåra så finns det ändå hopp. Och det som jag vill säga till er idag är också att ni är förstås en del av det hoppet. Och jag tänkte ge några exempel då på vad man kan göra som kristen här i Sverige. Om man vill göra någonting för den förföljda kyrkan, de förföljda kristna. Och då är det så att om man frågar de som förföljs för sin tro ute i världen, vad kan vi göra för er? Så är det som man först och främst säger, det är att be för oss. Troligen så beror det på att de som är utsatta lever i utsatta områden. De har en väldigt stor erfarenhet av att bönen verkligen har betydelse och förstå värdet av det. Jag tänkte läsa ett litet avsnitt från en bok som finns på bokbordet som jag har där utanför också, som ser ut så här, som heter Bön just. Och det lyder så här: våra böner kan gå dit vi själva inte kan gå, men självklart bör vi ta oss dit om vi kan. Varken gränser, fängelsemurar eller portar hindrar våra böner. De politiska, ekonomiska, militära och andliga ledarna i världen vet inte våra namn, men vi kan påverka deras planer mer än alla deras närmaste rådgivare. Mycket kan verka omöjligt ur mänsklig synvinkel, men i bönens värld är allting möjligt. Jesus sa, allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Gud har gett oss tillgång till Jesu Kristi obegränsade makt. En makt som är långt större än någon så kallad supermakt på jorden. Så bönen är verkligen jätteviktig och det är någonting som vi kan, alla kan bidra med för att ge stöd till den förföljda kyrkan. Och ett tips som jag har då på vad man kan använda för verktyg till den här bönen. Det ser ni på bilden här, det är faktiskt Open Doors månadstidning. Och kanske inte just tidningen. Tidningen tycker jag är bra. Och ni får jättegärna prenumerera på den här tidningen. Jag har listor som man kan skriva upp sig på ute vid det här bokbordet också. Men det jag tänkte berätta om just nu, det är en sak som följer med tidningen. Det är nämligen en bönekalender som är en A4 så här. Det kanske är en del av er som får den här redan. Den innehåller ett böneämne för varje dag. Så då kan man ha den här liggande någonstans och titta på den en gång om dagen och be en bön för olika böneämnen som Open Doors har fångat upp från runt om i världen då. Sen så nämnde jag då att Open Doors har startat en kampanj om just Indien. Och jag vill bara lyfta upp att det finns en sån kampanj. Och den handlar allra mest om man har möjlighet att ge ett ekonomiskt stöd. Jag tror att det kommer att finnas andra möjligheter också att stödja Indien, speciellt framöver. Det här är väldigt nytt. Men jag vill att ni ska känna till i alla fall att det finns en sån kampanj och att Open Doors väldigt gärna tar emot bidrag till de kristna i Indien. Det finns också en annan kampanj som har pågått lite längre, har pågått hela 2017. Den gäller Mellanöstern och det är huvudsakligen en namninsamling kan man säga som ni också får skriva på ute vid bokbordet där. Den är inriktad just mot Irak och Syrien och att de kristna i de båda länderna ska få det bättre. Namninsamlingen man siktar på 1 miljon namnunderskrifter. Jag vet inte om man kommer att nå upp till det, men i alla fall mot årets slut så kommer man att lämna in alla de här namnen till FN. Och bara för att trycka på att ni måste se till att de kristnas rättigheter, att ni kommer att värna om dem i ert FN-arbete. Så ni får jättegärna skriva ert namn på den så blir det fler och fler som namn som kan lämnas in där i december. En annan sak också, det handlar om att skriva brev till olika människor som till exempel sitter i fängelse. Och den här kvinnan, hon heter Ratna och satt 2,5 år i fängelse i Indonesien för att ha undervisat barn om Bibeln helt enkelt. Hon var söndagsskolelärare. Och hon fick, under det att hon satt i fängelse så fick hon 23 000 brev och kort från människor som stödde Open Doors arbete och så skickade in vykort via dem. Och det här det har ju då en väldigt stor betydelse för den som sitter i fängelse att visa att det finns människor runt omkring i världen som faktiskt bryr sig. Och också att ge dem stöd och att de ska kunna känna sig uppmuntrade. Men också att myndigheter ska se att det finns människor som ser de här personerna. Och sen kan det ju vara så att de här korten hamnar i olika människors händer och kan påverka, om det står ett bibelcitat på dem till exempel, att de kan få en betydelse. Jag tänkte också bara nämna att det finns ett kort. Det är ett annat sätt att skriva brev. Det handlar om flyktingars situation i Sverige. Ni får väldigt gärna ta ett kort vid bokbordet där också. Det handlar om att skriva, det är alltså ett kort som ska skickas till migrationsministern i Sverige om att få flyktingars situation. Jag kan gärna berätta mer om det senare, men Open Doors har gjort en undersökning om flyktingars situation i Sverige och ser att det behövs mer arbete eller mer sätt att skydda dem på. Ja, jag ska nämna bara en sak till här, och det är att det finns en möjlighet att resa med Open Doors också, att resa ut i världen, besöka kristna på de platser där de befinner sig och förföljs och be för dem där. Så om ni är intresserade av det så kan ni få en folder av mig efter. Och jag har själv åkt på flera sådana resor och kan säga att det betyder väldigt mycket för mig också att ha varit på en sån resa. Så det är väldigt dubbelsidigt. Och sen om ni vill veta mer då om Open Doors arbete så finns Open Doors hemsida www.open-doors.se. Ni får jättegärna gå in dit och läsa mer. Det finns en del böcker också som jag säljer här utanför om ni skulle vara intresserade. Så ja, jag får tacka för mig. Ja. Jag tänker att vi ber för den förföljda kyrkan då. Så ja. Ja, Jesus. Tack för den här dagen och den här samlingen som vi har här tillsammans idag. Och tack för den här församlingen och det intresset som finns här för de förföljda kristna ute i världen. Jag vill lyfta upp de här människorna som har nämnts här idag och som och alla andra förföljda kristna ute i världen. Jag vill speciellt be för Indien faktiskt, för det är någonting som har legat på mitt hjärta mycket. Jag ber för Jitandra och hans familj. Jag ber om din styrka och att den här byn, att det verkligen ska bli en att många ska komma till tro på dig. Jag ber om ditt beskydd över de kristna i Indien. Och också att de här strömningarna som finns där, att som gör situationen sämre för de kristna, att du ska vända det på något sätt. Och att det ska, den här bördan som finns på de här människorna, att det ska lätta. Ja, Jesus, jag ber om din välsignelse över de kristna ute i världen som har det svårt. Jag ber för att du ska hjälpa oss att se de behov som finns. Och att vi också ska få lättare att gå från tro till handling. Precis som i Syrien. Tack Jesus. Amen.